Barn och mat, barn och mat, ja, barn och mat är dagens tema. Vår gäst är legenden Ann Fernholm som ska guida min dotter på hennes matresa. Min dotter fyller nu 2 år och det är dags för 2-årskontroll. Vårt 4:e avsnitt i vår lilla serie om Eiras matresa. Och Ann Fernholm är alltså vetenskapsjournalisten som har disputerat i molekylär bioteknik. Och hon är ju författare och har skrivit ett gäng böcker. Ett sötare blod, det sötaste vi har och smakäventyret. Och nu senast stora boken om barn och mat som hon har skrivit tillsammans med Kajsa Lamm. Och den här sista boken ska ni få höra mer om strax.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt det är att få i sig mer fibrer.
Absolut. För många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk.
Nu ska vi kasta oss ut på Eiras matresa tillsammans med Ann Fernholm här i Food Pharmacy-podden. Kära Ann Fernholm, välkommen hem till oss.
Tack ska du ha. Vad roligt att vara här.
Ja, alltså det är mäktigt att du är här. Vi har ju inte så mycket gäster nu för tiden eftersom det är coronatider.
Ja.
Men du får komma hit.
Ja, det är roligt.
Alltså det känns jättemysigt. Och det är ju verkligen inte första gången du är med i vår podd. Du är den mest återkommande gästen utan konkurrens, kan jag säga.
Ja, och jag skulle säga att ni är min favoritpodd att vara med i.
Nej, men... men däremot är det absolut första gången vi spelar in podd hemma hos oss på Skånegatan i Stockholm. Och det beror på att vi är ju inte själva här. Som ni hör så är det någon som bankar med sin sked i sin lilla tallrik. Och det är min äldsta dotter Eira. Och vi, det här är ju en liten serie i serien så att säga. Det här är 4:e avsnittet vi gör med Eira.
Mm.
Vi följer ju Eiras matresa. Och vi har haft med Eira när hon fyllde 4 månader, 6 månader och 15 månader.
Mm.
Och nu är det ju då 2-årskontrollen kan man säga.
Ja, nu kommer BVC-tante.
Exakt. För Eira fyller faktiskt 2 om några veckor. Denna, om man utgår från dagen då vi spelar in detta avsnitt.
Jag kan säga att hon har fått in en otrolig skedteknik.
Tycker du det?
Ja.
Ja, hon sitter ju och käkar overnight oats här då med lite chiafrön och linfrön och så har vi gjort lite äppelmos och sådär. Så bara på äpplen egentligen.
Det ser gott ut.
Ja.
Och hon hivar in där.
Ja, ja. Du gillar tekniken. Det känns...
Ja, jag tycker hon har... Det är inga små tuggar.
Nej. Alltså det är ju en av grejerna som jag skulle vilja snacka lite om sen. Vi kan ju börja där. Alltså hon äter ju väldigt fort när hon tycker det är gott.
Ja.
Och stora tuggor. Gärna trycka in så mycket det går samtidigt i munnen.
Ja.
Känner du igen det här beteendet?
Det är så mycket erfarenhet har jag. Nej. Inte så. Jag har inte sett så många barn äta. Jag har ju skrivit boken tillsammans med Kajsa Lam.
Ja, precis.
Som jag tror ni ska göra en podd kring också.
Mm.
Ja. Precis. Som är logoped och som jobbar med barn som har ätsvårigheter mest. Jag gissar att hon inte jätteofta ser barn som lassar in mat på det här viset.
Nej.
Det handlar ju mer om barn som har ätsvårigheter.
Just det.
Jag känner ju inte igen det från mina barn.
Nej, okej.
Okay.
Nej. Hon kanske är extrem med det här. Alltså. Och ibland har vi, nu så är vi inte så oroliga längre, men det var ett tag vi tyckte liksom, oj, ska hon klara av det här? Det var så mycket samtidigt så att det var...
Så mycket mat liksom.
Ja, framförallt banan liksom. Kan du trycka in halva bananen på en gång?
Jaha. Ja. Bara de inte sätter i halsen på någon liksom och det blir jobbigt, men jag gissar att hon klarar av det då. Ja, nu åker det ner i haklappen istället.
Ja, som hon gärna tar ur när det är klart i tallriken så att säga.
Aha, ja, hon kör en tvåstegsraket från tallriken ner i haklappen och sen in i munnen.
Precis,
ja.
Ja. Och det händer ju att du spottar ut dig då, när du inte tycker att det är jättegott eller att det blir för mycket i munnen. Så kan du, då kan hon spotta ut lite.
Ja.
Så kan hon ta upp det igen då i haklappen.
Det är bra med haklapp.
Man vill, ska ju inte slänga mat, eller hur är det? Det är ju onödigt om man vill äta den. Ja.
Släppt en film här nu.
Ja, vi skulle ha haft en film, jag vet.
Nu kommer det som jag är nyfiken på.
Ja.
Det är ju det här, har hon, vi skriver i boken, och det som jag inte visste när jag blev förälder, det är att barn ofta när de närmar sig tvåårsåldern går in i ett stadium som man kallar neofobi, när de blir kräsna mot liksom ny mat, mat de inte känner igen, och kanske också faktiskt slutar äta mat som de tidigare har glufsat i sig. Och hur har det blivit för er?
Ja, det är ju väldigt kul att fråga. För att någonstans är det ju så att det är ju den här vi har siktat mot mycket den här tiden. Ända sedan vi började den här resan tillsammans med dig. Att försöka så att säga, undvika och komma för djupt ner i neofobin.
Mm.
För eller hur, en del av pedagogiken handlar ju om det. Att
lära barn äta så mycket mat som möjligt innan neofobin slår till.
Precis.
Ja. Neofobi betyder ju, kan man säga, för de som inte lyssnat på tidigare poddar, det betyder ju rädsla för det nya. Och handlar om att man blir skeptisk mot ny mat. Mat man inte. Och det blev ju mina barn. För att jag gav ju mest välling och barnmatsburkar när de var små. Och då var det ju väldigt svårt att få dem att äta riktig mat sen. Ja, nu är hon klar här.
Vill du ha mera, Ira? Tror jag faktiskt.
Vill du ha mer mat?
Ja, jag tror det. Det kan vi ta det som är jag klappen. Och då kör vi lite kort påfyllningspausmusik, vilket självklart är bossa nova.
Ja. Hur har det gått med neofobin då?
Jo, det har gått... Jag måste säga att visst är det lite krångligare nu. Det är det. Mm. Det finns lite mer krav och lite kräsnare och det pillas lite mer i maten.
Mm.
Så att välja ut vissa delar av maten och sånt. Men jag måste överlag måste ändå säga att det går bra.
Ja.
Jag tycker inte att det här är en jättesvår period med era.
Den har precis börjat.
Så det kan ju bli absolut, det har du helt rätt.
Vi körde på 3-årskontrollen.
Ja, exakt. Då kom jag in deprimerad. Nej, men än så länge går det väldigt bra. Så kan jag väl säga. Hon äter fortfarande det mesta och äter ganska mycket olika typer av mat, tycker jag. Mm. Och däremot så har det infunnit sig ett behov att ha lite strategier. Och det är ju någonting som ni tar upp i boken. Men en grej som har varit viktig för dig, Eira, det är ju att du får maten i rätt ordning. Vissa saker kan vara...
Oj.
Ja. Jag tar ett exempel. Vi gör en sorts halloumi-pastarätt, en tomatsås med... vi har hittat svensk halloumi faktiskt. Gjord i Sverige.
Som grillost.
Ja, fast den heter till och med Halloumi. Det är ett visst märke som... Ja. Vilket gör att den är gjord på svensk komjölk då. Vilket ju känns härligt, tycker jag. Om man är rädd för det här med antibiotika-grejen. Precis. Med cypriotiska osten och så. Så det gör vi ibland och så gör vi bönpasta till det. Och då är det så att serverar man det här bara rakt av, då plockar hon ut ostbitarna och äter dem först. Och kanske inte är så sugen på resten.
Nej.
Men om vi börjar med att servera det utan ostbitarna. Så går det jättebra. Och så lägger man till det sen.
Ja.
Det är en typisk strategi för oss. För att få henne att äta.
Det där tror jag gäller de flesta barnen efter ett tag. Att man tar det som man tycker är godast först. Liksom. Och då var det så gott. Så då tycker man det andra inte är så jättekul sen. Så.
Nej.
Så jag tror det är en ganska smart strategi.
Ja, precis. Och den... Ja, så hon lär sig bubbla med vattnet. Ja. På förskolan, tror vi. Nej, men så att, jag måste säga att alltså, det går ganska bra. Hon äter oftast samma mat som vi. Men vi har nästan alltid en reservplan ifall vi testar nytt framförallt. Om det är någonting som inte går hem och sådär. Så det finns alltid, till exempel så gör jag ofta ganska stora batchar av egen blodpudding.
Ja.
Det som ju du har varit inne på också, eller tipsat om någon gång.
Ja, det är ju en bra järnkälla. Man får i sig väldigt mycket järn och bebisar har ju ett extremt, eller små barn, hon är inte bebis längre. Oj. Det är ju, de har ju ett stort järnbehov. Hon har ju samma järnbehov nästan som du har.
Ja, just det.
Oj, nu satt hon lite vatten i halsen här.
Ja. Mm. Så det kan vara en grej som vi har som reservplan ibland. Och... ja, sen har vi märkt... Ja, det kommer lite blandade tankar här nu.
Vi har märkt,
vi brukar säga, it ain't over till it's over. Och då pratar vi alltså om måltiden. Att det kan kännas motigt i början av en måltid. Men sen så... Man ska inte döma ut någonting förrän måltiden verkligen är slut. För oftast kommer igång efter en stund om det har varit lite kämpigt i början.
Ja, men det är bra att ni har lite tålamod liksom.
Det får man ha.
Och sen är lite coola, inte ägna dig för mycket, säger Kajsa. Att man ska inte göra för mycket grejer för att få dem att äta heller. Så att det behövs
inte pusha dem för mycket.
Nej. Den låter det lite vara liksom. Vissa dagar är de inte så hungriga, men sen så äter de nästa dag.
Ja.
Och sen som vi skriver, som ni har gjort med blodpuddingen då, om man serverar något nytt, alltid har något annat på matbordet som man också kan äta sig mätt på. Men det är väl smart att sätta fram det nya och se om de...
Precis. Och det gör vi ju så ofta vi kan, även om man såklart har sina hits. Alltså det är ju saker som återkommer alltså, i hela familjen, inte bara för Eira menar, utan det...
Men det är väl bra att variera lite så att de vissa dagar får något som de vet är gott och sen så något som de kanske är som är nytt ibland.
Ja.
Och sen en sak som jag har tänkt på mycket.
Oj.
Som jag har tänkt på mycket med barn, det är att man, och jag själv har gjort jättemycket och som jag har svårt att komma bort ifrån fast jag tänker på det.
Ja.
Så pratar jag hela tiden om gott eller äckligt. Eller liksom att man pratar om, var det här gott eller var det här liksom.
Just det.
Och då är det så, blir det så svartvitt. Man har liksom ingen gråskala i det där. Så att, jag tänker att det kan vara bra att liksom fråga, vad smakar det? Då smakar det kaneligt eller det kanske smakade gurkmejait eller att det var lite slämmig konsistens eller att man pratar om någonting annat och skapar ett språk kring mat. Det finns en metod som heter Sapere där man jobbar mycket mer så att man inte bara liksom fokuserar på gott eller äckligt, för det blir ganska fattigt och svartvitt. Och sen när barnen var små också, när de då skulle, egentligen tycker jag det är dumt att betygsätta, men vi hade som att man kunde ha tummen ner när det var det äckligaste man hade ätit och tummen upp när det var det godaste.
Just det.
Tummen ner var torskromslåda. Det var det jag tyckte var värst när jag var liten. Och sen kunde det liksom vara lite emellan. Nu.
Alltså, nu tror jag Eira får gå från bordet här. Så fortsätter vi utan dig.
Ja, jag tycker det här är roligt. Ja.
Och då kör vi lite gå från bordet musik. Vilket självklart är Bossa Nova.
Ja, Sapere-metoden är ju en metod som man har utvecklat i Frankrike. För det var, och nu kommer jag inte ihåg hans namn, men det var en fransk så här, gourmand eller något som tyckte att de franska barnens smaklökar började bli lite så här infantila. Så att de gillar, alltså, som våra barn, att de går mot bara den söta smaken. Så han utvecklar den här metoden så går ut på att man ska utforska maten med alla sina sinnen. Inte vid matbordet utan liksom kanske typ när ni står och lagar mat i köket eller någonting, att man jag var på dagis när de kör den här metoden. Och då hade de gulbeta, rödbeta och polkabeta. Och sen skar de upp det och de doftar på det. De tittar på färgen och de smakar. Man fick smaka om man ville. Det ska man inte tvinga dem att göra. Men Nej. Då smakade de på det här. Och den gula gulbetan tyckte de smaka apelsin. Där ser man vad färgen spelar roll.
Just det.
Och sen tuggade de på det och lyssnade på hur det lät när de tuggade. Och hela samlingen slutade med att ett av barnen var ju 5 år gamla. Sa så här att min mamma köper aldrig så här goda frukter. Det finns inte i min butik. Och så, ja. Och sen så lagade deras kock till det till lunch då. För de käkar de här råa. Och sen så lagade hon till det till lunchen. Och sen fick de käka rotfrukterna till lunch och ha det på tallriken. Ja, de jobbade, och de odlade mycket mat och de fick vara med. Och istället för att käka så sött då, när de fyllde år så hade ju de som födelsedagsgrej att man fick vara med kocken i köket. Det var ju liksom den stora åtråvärda saken. Ja. Så de hade ju som en hel pedagogik, Gunghästen hette förskolan i Västerås. De hade en hel pedagogik kring just att utforska maten. Och det hade de ju också faktiskt med. Det var en liten, vad heter hon, Ines? Ja, men en som var i Eiras ålder, en liten 2-åring. För när jag var där så hade de en saperesamling med de äldre barnen och en med de yngre. Och då hade de fått testa torkad och färsk dragon. Och Ines, 2 år gammal, satte knät på en av förskolläraren när jag kom in och samlingen var över. Och tog så här små torkade drakonkorn och bara stoppa djupt in i munnen liksom. Och så hade de 2 så här snorstränder som små barn gärna har. Och där satt det lite så här torkad dragon. Och så stod hon, älskade torkad dragon.
Oh.
Ja, och det där är ju lite intressant hur de jobbade liksom mer förutsättningslöst. Det var en sak man gjorde och en utforskning. Man kunde utforska 4 liksom färger och brunt tänkte jag säga. 4 liksom kanel, kardemumma, ingefär och nejlika och testa liksom hur smakar de då enskilt. Då kanske de är jättestarka, men hur smakar de om man då bakar pepparkakor på liksom de utforskar eller har det i maten och sådär. Så man kunde testa smakerna.
Det kunde vara en standard på alla förskolor. Nu skulle man ju ha vet.
Ja, jag tror de upplevde att barnen blev mer matglada.
Ja. På tal om den förskola så är ju det en sak som har hänt sen vi pratade sist också. Att Eira har ju börjat förskola.
Ja.
Och där introduceras det ju en hel del mat och annat som vi inte har gett henne tidigare.
Polarbrödskakor.
Ja, säkert. Vi är ju inte där och ser, vi ser ju bara menyn, men vi vet ju inte exakt, men vi vet ju delvis vad som serveras. Och om det är någon från min kära förskola, eller från Eiras kära förskola som lyssnar på det här, så måste jag säga att vi älskar att hon går hos er. Och ni är fantastiska. Men med maten så tycker vi lite sådär med vissa saker. Så vi, kanske för att vi jobbar med det här och extra PT, vad vet jag. Men det är inte alltid helt hundra. Och det där väcker ju liksom massa tankar.
Vad är det som du tänker att hon får? Är det liksom mat som smakar väldigt sött och sånt? Eller vad är det?
Ja, dels så upplever jag att det är en hel del näringsfattigt snabba kolhydrater. Den biten. Och sen så vet jag att det kan serveras soppa ibland som egentligen kanske är jättegod, men väldigt få av barnen tycker om det. Och då blir det bara bröd. Ja. Och så blir det bröd till mellisen också. Och så då kan man komma dit och ha bara ätit bröd en hel dag. Och det känns väl sådär.
Och hur påverkas hon av andra barn som inte äter? För det är också en sån sak som kan
ingen
hända.
Ingen aning.
Nej.
Faktiskt. Det är ju där, man vill ju vara en fluga på vägen där och bara se hur det är. Men jag vet faktiskt inte. Men jag vet också att vissa dagar äter hon massor. Och det är alltså, sen är det vi glada att de har en egen kock. Eller de har en annan förskola och delar kock. Så det tycker vi är jättebra. Att ändå lagas liksom på riktigt. Men vi börjar ju fundera över det här, vad händer sen när det ska börjas med kalas och sånt där. Hur förhåller sig andra föräldrar?
När de är 3 så kommer det ju som en flodvåg av sött in i barnens liv liksom.
Ja, och de har liksom fått bullar på förskolan. Hon har aldrig ätit bulle innan. Alltså vi undviker ju fortfarande glass, godis, läsk, sötade drycker, uttaget söta grejer. Även om det är naturligt söta saker vi gör hemma, så försöker vi liksom inte vänja henne för mycket med de söta smakerna.
Mm.
Så att det är klart att att det känns lite frustrerande att de får sådana saker nu på förskolan. Men det är ju bara att gilla läget och...
Det är inte så mycket man kan göra. Nej. Något åt, tänker jag. Men vi måste gemensamt jobba för att det förändrar synen på barn och mat i samhället. Vår uppfattning om vad barn kan äta och inte äta måste ändras i grunden. Och nu är det ju ett tag sedan vi skrev den här boken. Och jag får ju så mycket mejl från föräldrar som upplever precis som ni att man får ett väldigt matglatt barn när de får testa olika mat. Sådär. Mm. Och det är ju fantastiskt liksom. Barnen sitter och tuggar på sura citroner och äter starka etiopiska grytor och sådär. Och det var ju inget jag någonsin skulle ha vågat ge mitt barn.
Nej.
Det är ju det är jätteviktigt. Och då om fler föräldrar gör så här, då kanske förskolan också vågar servera barnen annan mat. För då kommer det vara fler matglada barn som kommer till förskolan och som kan äta en bredare spektrum av mat.
Ja. Och jag tänker, de där som du var inne på, att om de får vara med och laga maten. Alltså ja. Om kocken är på själva förskolan och man kan, att barnen kan delta i det, så är det ju fantastiskt. Alltså.
Ja. Och det är en viktig grej hemma också, ja, att de får vara med lite och hänga med när man lagar mat. Och om de själva kan få någon liten trubbig kniv och skära någonting, så är det ju alltid godare att äta det man har lagat själv.
Mm.
Och det upplever jag med mina barn, att det är ju godare det de har lagat själva.
Mm. Som sagt så sa jag att det känns än så länge bra, Meira.
Mm.
Men som du också mycket riktigt påpekade, så är det ju nu det kan verkligen börja dra igång och bli svårt. Och då innehåller ju det här härliga kapitlet 2-5 år i den stora boken om barn och mat som du har skrivit med Kajsa Lam. Massa bra tips.
Mm.
Och vi kan väl dra några av dem. Ni pratar om det här med, som vi var inne på tidigare, vad ska man säga, en sorts mjuk attityd och inte hota. Att,
ja. För så här är det ju, om man tvingar barn att äta, då kommer maten smaka äckligt. Om barnet känner sig stressad eller blir, även också faktiskt en sak, när man sätter sig vid matbordet så ska man helst ha ett glatt barn där. Så att om man liksom ska, måste avsluta en lek och så där, innan man ska äta, så är det ju smart att alltid säga till i förväg så där, nu är det dags att äta om 10 minuter, sen om 5 minuter, sen om 3 minuter. Och sen så kan man ju alltid typ flyga flygplan till stolen eller något annat roligt. Så man landar liksom ett glatt barn vid matbordet. För ett barn som är argt är inte hungrigt. Utan adrenalin stoppar hungerkänslor. Så då kommer det liksom en sån sak som jag har fått. Kajsa har gett mig många upplevelser. Oh, till alla föräldrar så känner jag att ni har gjort fel. Jag har gjort alla fel själv liksom. Så, så det är ju en sån bra grej att göra. Och sen ha det trevligt och glatt vid matbordet.
Ja.
Ja.
Många av de tips och tricks som ni kommer med genomsyras ju av lek, skulle jag säga.
Ja, det där att inte leka vid matbordet, det är liksom, det är fel. Den där lek man inte ska. Man ska inte ha paddor vid matbordet, inte iPhones, för så fort man börjar ha det, då kommer barnen vilja ha det jämnt liksom. Det är en sån här genväg föräldrar tar, för att då kan man lättare kanske få barnen att äta, men då är man snabbt fast i det. Ja. Utan har det roligt, döp maten till roliga grejer istället och hitta på det. Kul. Det var en förälder som när vi skrev boken, hon kom ju på att hon, ja men hon fick någon slags, vi var med i TV4 Nyhetsmorgon och hon fick någon slags uppenbarelse när vi bara, typ de 10 minuterna var där, och då så började hon ha picknick vid bordet med sin son och tog fram deras picknickplast liksom, tallrikar och sånt, och så hade de picknick, och då genast tyckte han det var mycket roligare att äta, och sen började de döpa maten till roliga saker, typ jag vet inte, att man åt inte en ärta, man åt en sten, och man åt liksom andra grejer, och det där, barn älskar ju att leka och man ska bara utnyttja det. Sen orkar man ju inte alltid. Man är ju trött och jag vet, ni har ju 2 jättesmå barn och jag gissar att ni inte liksom sover jättemånga nätter på raken. Utan...
Det kan ju vara lite olika med det, kan man säga.
Och då är man ju trött och då får man inte ha för höga krav på sig själv heller.
Nej. Men vi försöker så gott vi kan och vi märker ju att det där med lek är ju, oj vad det gör mycket. Men jag bara drar några snabba som ni tipsar om, som är väldigt roliga.
Men för man säger det här med lek också, som Kajsa säger så här, för det är bra att leka och hitta på roliga grejer, men om man blir för putslustig och den här superlekledaren, då kan man ju också skapa en känsla hos barnet bara, som är lite så här, men gud, måste hon vara så där för att jag ska äta, då måste den här maten vara äcklig liksom. Att barnet Kanske Eira är lite liten för att tänka riktigt så nu kanske, men vid 3-4 år, då kan de ju verkligen läsa av en. Så att det gäller att leka och ha en glad attityd, men kanske inte vara en sån här frisk sportare som är ute och i spåret och heja på folk.
Liksom. Jag vet exakt vilka du menar. En annan sak som genomsyrar är ju det här som du är inne på nu, det är ju det med balans, tycker jag. Ja. Att flera av tipsen är sådär att, ja, men tänk så, men överdriv det inte.
Nej, det är det där. Ja. Det är svåra. Det är inte allt föräldraskap handlar om. Liksom.
Nej, och en sån är, ha kontroll, men var inte kontrollerande.
Ja.
Det är ju en sån sak. Det är en balansgång.
Ja, det är en balansgång. Och där skriver ju att vi... du ska ha kontroll så tillvida att den mat du sätter på bordet är sån mat som barnet ska kunna äta mycket av och som är liksom bra mat för barnet att äta. Och då ställer du det på bordet, men sen är det barnet som väljer vad av den maten barnet vill äta. Mm. Sen kan ju du genom små tricks och knep och så kanske försöka förmå barnet att smaka på maten, för att smaka på mat är nyckeln till att börja äta. Men du får inte tvinga eller säga du måste äta ut den här maten eller det här är liksom... Och gud, nu hör jag mig själv. Jag säger jag ju så här alltid med mina barn, så jag gör ju det här. Men i en idealvärld så lägger man ner det. Ja. Jag vet faktiskt en gång när jag lyckades, när jag inte gjorde fel. Då gjorde jag en palak paneer första gången. Det hade barnen aldrig ätit och det blev ju liksom... Palak paneer ser ju inte jättegott ut. Det är ju liksom ganska...
En
indisk röra med spenat och det var fetaost i. Och sen är det ju massa krydderi liksom. Och då ställde jag fram och så maten till barnen och sa, kan ni gissa vilka krydder det är i maten? Och då började de ta en tugga och gissa. Och min son kände till mig, han var så här, det är någonting så här med pepparkakor liksom. Och då var det ju nejlikan han hittade. Och då började de fundera kring det och sen började de äta mat. Och så gillade de det. Och sen dess är det faktiskt en favoriträtt hemma hos oss. Men det var kanske för att det var väldigt gott också, väldigt kryddigt och så. Men det var liksom ett annat sätt att servera maten på.
Mm,
lite sådana saker.
Det måste ha känts bra.
Ja, det var faktiskt det. Den dagen var jag sjukt nöjd med mig själv. Ja, men det är inte alltid. Det vill jag säga.
Nej, precis.
Man måste ge sig själv beröm när dagarna man faktiskt lyckas som förälder.
Ja,
för det är många dagar man känner att man misslyckas också.
Ja, verkligen. Stå emot tjat.
Ja, det är ju sen så att sakerna kommer in i livet ordentligt. Då är det ju bra att i butiken faktiskt inte... Ja, när barnet plötsligt vet vad smågodis är så gäller det ju att inte... Om de tjatar i butiken och på dig att du ska köpa smågodis så får du ju... Säger du nej så är det nej. Och det ska inte bli ett ja efter 10 minuters tjat. För att man inte orkar ha skrikande barn i butiken. Och sen om man då har sötsaker hemma. Och man till exempel ska servera kakor. Ett sätt att undvika tjat är ju att är man 4 i familjen. Och alla ska få en kaka var. Då ställer man fram 4 kakor och inte fler. För då är det slut när det är slut. Och då behöver inte barnet tjata om mera. Men ligger det 2 kakor kvar. Då kommer ju barnet tjata. Det är ett sätt också att vara kontrollerande, ha kontroll men inte vara kontrollerande.
Mm.
Och sen skulle jag säga också att det är smart för med just sötsaker så förknippar ju barn sötsaker med en viss situation. Som jag vet att det var inte vi, någon annan bjöd våra barn på glass när vi åkte och badade en gång i badhuset. Och då så fort vi kom till det badhuset igen så frågade ju barnen efter glass. Det är ju barnen förknippar ju det här söta med en situation.
Mm.
Eller en sån sak som att man dricker läsk på fredagen. Liksom. Då kommer barnen tjata. Det finns inte ett barn som glömmer att de ska ha läsk på fredagen. Däremot om de serverar broccoli varje fredag. Det kommer inte vara ett barn som tjatar om broccoli. Liksom. Så det är ju en sån... ja, men när man gör sötsaker till rutin så kommer det bli tjat vid de rutinsituationerna kring sötsaker.
Mm, just det. Sen pratar du, eller skriver du och Kajsa om vikten av att få barnet att... testa nya smaker hela tiden, nya rätter eller hela tiden, men då och då. Och sen skriver ni också ett tips att kommer man med en ny rätt kan det vara bra att ha en side order, någonting till som de kanske känner igen och känner sig bekväma med.
Men då gäller det ju då som Eira som ni upptäckte då att du tar det godaste först och vill inte ha något annat sen. Så det kan ju vara så att det där får man känna av lite själv hur barnet är och så.
Mm.
Jag vet att det var någon rätt jag hade serverat som var ny för min dotter. Och nu ska man komma ihåg att de hade ju inte lärt sig att äta mat. Så de var ju skeptiska till typ allt liksom. Men då fick jag henne i alla fall att smaka 3 tuggar. Förmodligen hon älskar oliver. Och då kunde mutan vara att hon fick 5 oliver efteråt om hon smakade på maten. Ja, men sen så badade hon lite senare på kvällen. Och då kom min man hem från jobbet och han skulle äta. Och det roliga var att då käkade hon, han åt ju väl den maten då. Och då hade hon liksom ätit 3 tuggar. Och sen så när han satt bredvid henne hon badade, då åt hon upp nästan typ halva hans portion. För då hade han väl på något vis smakat och faktiskt tyckte det var gott. Mm. Och sen så, ja, så käkade hon. Mm. Så det är lite så här att om hon inte hade behövt smaka och gått från bordet utan att smaka, så hade hon ju säkert fortsatt haft en bild att det där är inte mat jag äter. Liksom.
Nej, just det. Mm. Så du trixar lite?
Ja, det gäller att hitta de där trixen. Vi har ju flera där. Det var en förälder, kan jag säga ett annat trix. Då var en annan förälder som mejlade och skrev så här att mitt barn har gått in i det neofobiska stadiet. Hon åt alltid broccoli förut och nu har hon slutat äta broccoli. Men då tog jag fram boken och sen så står det ju i vår bok att man kan ställa fram grönsaker på bordet innan man ställer fram maten.
Mm.
Och då hade hon ställt fram en stor skål broccoli och liksom bara låtsas som att det betyder inte henne någonting om barnet åt den där broccolin. Den bara stod där liksom. Mm. Och då var ju den slut innan liksom, middagen började.
Och ni pratade också om det här med att vara konstnär med kökskniven, om man orkar det och försöka få till lite roliga former och sånt där på grönsakerna eller vad det nu kan vara. Kanske blir ännu mer lockande då? Lek återigen.
Och då kan man ju checka upp den där, jag vet inte vad man kan hitta på, men liksom, men checka upp det som man...
Ni var inne på pepparkocksform på vissa rotfrukter eller något sånt där.
Ja, man kan göra hjärt. Och man kan ju, man kan göra äppelskal, kan ju bli krulligt hår man äter och det kan ju liksom, det är bara låta fantasin inte ha några gränser. Men som sagt, man är ju trött ibland också, då bara orkar man inte. Och då har jag, ett knep jag också har gjort som faktiskt funkar med barnen, dagar när man då kanske satt fram något nytt och det är svårt, det är att berätta matsager.
Ja. Det vill jag höra dig berätta egentligen.
Ja, för då har ju våra barn, de heter Matilda och Oskar i andra namn. Och då hade vi piraterna, Vilda Matilda och Enögde Oskar. De hade bodde på skeppet Svarta Pärlan. Och sen hade det bara en liten snubbe som hade en ubåt bredvid också. Han hette Kapten Miniman. Han var väldigt liten. Mm. Och de berättade vi historier om de här piraterna. Och då gällde det att hitta på cliffhangers. Och då var det så här, men nu får du ta en tugga och sen går sagan vidare liksom. Och det var nog min son. Ett bra sätt att muta. Men då var det ju också lite så här, de visste på något vis att det var, att de behövde att det var bra att smaka på maten liksom. Så då hade de ju ändå, Men det var så min son började käka lax till exempel. Via en matsaga. Men sen var det ju också dagen när man bara, jag orkar inte prata, berätta en matsaga idag. Jag bara vill sitta här och bara vara tyst och typ, vet inte.
För det är ju också ett tips ni har, den där dagen när man är helt slut själv, ens barn är på pisshumör och då är det bra att alltid ha en krisrätt i kylen eller
något
frysen.
Något man vet barnet äter.
Safe, liksom, som man kan bara slänga fram. Här finns ett annat tips som, där jag känner mig väldigt träffad. Undvik alla frågor. Att inte ställa för mycket frågor till barnet. Vill du ha det här? Eller vill du ha det?
Ja, det gör jag fortfarande. Jag skriver inte det, jag gör det själv hela tiden.
Ja, jag gör ju det alldeles för ofta också. Istället för att bara, här
vad tycker du om det här? Smakade det gott? Ja. Så dumt alltså.
Vill du ha det eller det? Alltså det är så onödigt.
Och nu är inte hon inne i nej-åldern. Men snart, eller är hon det?
Nej.
Nej, det kommer kanske lite snart. 2,5-3. Då är svaret på varje fråga nej.
Ja, det ser vi fram emot. Vad kul det ska bli.
Hon kanske inte blir så. Jag vet inte. Men jag har haft barn med extremt stark vilja. Så att...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En av de här lekgrejerna var ju det här blunda och gissa. Den är ju härlig också.
Ja, det har jag kört mycket med barnen. Ja. De får mata mig och jag ska gissa vad det är för mat. Av det här, man kanske har liksom ärtor och sen så har man kanske lite lax. Och sen så hade man ris på tallriken eller något annat. Och så får de stoppa in och jag ska gissa vad det är. Ja. Och då får jag sen stoppa in i deras mun och gissa vad
blunda
det var.
Blunda då?
Ja. Blunda, man ska blunda och ska man gissa vad det var. Man fick. Och ibland kan man lägga två saker på skeden då. Det blir lite mer utmaning att veta vad det var de fick in i munnen. Men det har de tyckt var roligt.
Leka häst och att hästen betar.
Ja, det var Kajsas knep när du skrev det.
Väldigt avancerad men rolig. Man lägger alltså upp små grejer längs bordskanten, föreställer jag mig.
Ja.
Och så äter man som vuxen från ena hållet och barnet från andra och liksom så här betar maten då, eftersom att man betar. Och sen så möts man i mitten och kanske det blir, om man har tur, kanske man får en liten puss.
Ja, precis, så kan det vara. Man kan ju lika att man är lejon som betar också, om barnet gillar lejon bättre. Du, Det här har inte jag gjort själv med barnen, men det var Kajsas tips.
Väldigt många bra. En annan grej som, nu hoppar jag lite grann här, men det här med att muta med olika saker. Så här, att Kajsa höll på att muta med guldstjärnor.
Ja, och det är min erfarenhet. Att, ja, men att man har så här fem guldstjärnor. Om du smakar med fem guldstjärnor får det hända något roligt. Liksom.
Ja, just det. För varje gång de provar något nytt så fick de en ny, och precis. Fick de en ny guldstjärna.
Och jag vet inte om hon gjorde... Ja, men nu kommer inte jag om hon gjorde det. Men grejen är ju så här, det funkar ju väldigt olika bra på olika barn skulle jag säga. Mm. Det har funkat på min dotter, men funkat skitdåligt på min son. Så alltså det finns ju inga knep som man funkar på alla barn.
Det är därför det är så bra att det är så otroligt många knep i den här boken. Men i det fallet skulle det då vara att när hen har fått 10 guldstjärnor så då går vi ut.
Då får man bada, alltså vi har haft så här, ja men då får du bada med dina nallar liksom. Eller du får äta, jag vet inte, något gott i bad. Eller så någonting annat ska hända. Det behöver inte vara liksom någon maxad grej. Det behöver inte vara så att de får en jättestor legobyggsats. Liksom, utan någonting kul, något annorlunda händer.
Mm.
En favorit hos mina barn är ju att de har fått ha en bestämmardag. När de har bestämt maten och vad man ska göra. Och liksom sånt.
Ja. Frukost. Då nämnde du i boken att din dotter en period hade som en sorts middagsrätt som favoritfrukost. Stämmer det?
Ja, gud, det har jag glömt nu. Ja, det hade hon faktiskt. Hon kunde käka. Hon älskar, nu har hon slutat älska det så mycket. Men förut älskade hon torsk med skirat smör och potatis och ärtor. Så mycket så att hon ville ha den när hon fyllde år.
Ja. Till frukost då?
Nej, och då kunde det vara så att vi faktiskt hade det över till middag. Och både jag och min man, vi gillar inte och käka fisk dagen efter.
Nej.
Men då kunde hon äta det som frukost.
Just det, för det kan man ju tycka är lite udda att äta en sorts varmrätt i frukost. Men det ska man väl inte vara egentligen?
Nej, det gör de ju i vissa länder liksom. Om barnet tycker något är gott och man har middagsrester över kan ju det absolut vara en bra frukost. Om de, beroende på vad de gillar liksom.
Jag käkar ju gröt som bara den älskar det. Och det är ju väldigt bekvämt och trevligt.
Ja. Och det gör mina barn också. Det är ju en väldigt liksom, lätt frukost.
Ja. Du, hur är det med D-vitaminer då? För nu har ju Eira tagit dropparna i snart 2 år. Och nu rekommenderas det ju... Eller vi kommer ju inte få de här dropparna mer. Hur tänker du kring det?
D-vitamin är det enda vitamin som är väldigt svårt att få i sig via maten. Det är jättesvårt att få i sig tillräckliga mängder. Om hon ska få i sig ordentligt så är jag för mig att de behöver äta ungefär 100 gram lax varje dag. Och typ ska man få det via mjölken så jag tror man behöver dricka 2 liter mjölk varje dag. Så det är ju svårt. Och då är det ju så att det sätt som naturen har gjort att vi ska få D-vitamin i oss, det är ju faktiskt att vi är i solen. Och att vi är i solen.
Blottad hud.
Blottad hud, ingen solskyddsfaktor. När solen står högt på himlen en kvart halvtimme varje dag. Och nu ska jag säga att jag har ingen erfarenhet av barn som har en känslig hud. Mina barn har ju klarat det. Men barnen ska absolut inte brännas i solen. Men att vara lite i solen utan att ta på massa solskyddsfaktor eller skydda sig helt är ju ett sätt att samla en D-vitamindepå inför vintern. Mm. För det är under sommaren och i solen som man samlar på sig ett lager som man sen tar av under vintern.
Liksom, så då gör det inte så mycket om man inte då blottar sig för solen under vintern då?
Ja, under vintern. Efter oktober någon gång så kan du, inte ens om du är liksom mitt i solen, mitt på dagen, så kommer kroppen tillverka något D-vitamin. Nej. För det är inte tillräckligt stark strålning.
Mm. Tycker du jag ska tänka på det mycket mer med kosten nu som kommer här? Liksom, att hon ska få i sig under vinterhalvåret via kosten också? Eller,
ja, eller så tar du lite D-vitamindroppar. Det är ju inte skadligt, ja, det kan heller. Inte... Det kan man absolut göra.
Det kommer ett slutparti i det här avsnittet om en liten stund. Men först vill jag bara läsa sammanfattningen av kapitlet 2-5 år.
Mm.
Mm. Och vissa saker har vi pratat om, vissa tror jag inte vi har berört. Vi får se. Låt lusten styra ätandet. Skapa matro och bli bordsskicklig.
Ja, det är Gajsas dotter som sa att man ska inte ha ett bra bordsskick utan man ska bli bordsskicklig. Och alltså, det är att man ska vara glad och trevligt vid bordet.
Otroligt bra uttryck.
Ja, eller hur?
Genialt.
I love it.
Du som förälder ska ha kontroll över vilken mat som serveras och vid vilka tidpunkter. Där måste jag lägga in. Vi har fortsatt vara lite maniska med det här med tider och struktur med maten. Och det vinner vi jättemycket på. Och det är inte bara för hennes... egen hälsa, utan det är för vår psykiska hälsa också. För vi märker att hon är ett ganska ognälligt barn. Och jag tror att det är en del i det.
Ja, det är absolut.
Och vi märker att vi mår väldigt bra av de här.
Ni blir också ognälliga.
Ja, skulle jag säga. Ja. Vi blir mindre gnälliga av att hon är mindre gnälliga.
Ja. Ja.
Så det har vi fortsatt med, stenhårt. Ja. Och tänker göra samma sak med, eller gör redan samma sak med, lilla Iris då på 7 månader.
Ja.
Barnet bestämmer vad av det som står på matbordet det ska äta och hur mycket. Det senare är viktigt för att lära sig att tolka sina mättnadskänslor. Mm. Barnet bestämmer hur det ska äta. Potatisen först och såsen för sig. Eller vad som nu kan kännas bäst. Servera mat på regelbundna tider. Ja, där kom det.
Mm.
Förvarna barnet 10-15 minuter innan maten är klar. Så att det kan avsluta vad det håller på med. Försök att på något lurigt vis få barnet att smaka på maten. Att smaka är en nyckel till att lära sig äta något nytt. Utveckla barnets språk kring mat. Prata hellre om vad maten smakar. Kaneligt, gräddigt, krispigt eller bäst. Än om gott och äckligt. Ja, vi hör Iris i bakgrunden här, ja. Låt barnet vara med i köket och laga mat. Press, hot, tjat och tvång leder till dålig stämning och adrenalin hämmar aptiten. Undvik att muta med sötsaker. Och slutligen, ha trevligt vid matbordet och njut av livets läckerheter.
Ja, det var det viktigaste där i slutet.
Ja. Nu är det så här, Ann, att i förra avsnittet vi gjorde så sa jag till lyssnarna att skicka in frågor.
Jaha,
till Ann.
Ja.
Och jag avslutade det här kapitlet nu för att nu är det lite sådär allmänt bara barn och mat. Det här är inte för den här, specifikt för den här perioden, de här frågorna. Utan, och det har kommit in några frågor faktiskt. Och då kommer två snabba frågor här från Linda som undrar, hur länge ska man tänka på att ge järnberikad mat till barn?
Jag skulle säga under hela uppväxten. Eller järnberikad, det ska vara järnrik mat. Att man behöver ha koll på att de får i sig järn ordentligt. Mm. Och det här gäller ju framförallt, alltså har man barn som äter kött, då kommer det naturligt. Alltså det är ju det lättaste sättet att få i sig mycket järn. Och framförallt sen kroppen också tar upp järn från kött mycket lättare än järn från vegetariska källor. Äter man vegetariskt med ägg och mjölk i kosten, då hämmar ägg och mjölk järnupptaget. Så då är väl då man behöver tänka mest på järnet.
Mm. Mm.
Och äter man veganskt behöver man ju också ha koll på järnet och hur mycket, liksom att man serverar järnrik mat. Eller att man då på något vis ger järntillskott.
Mm. Och detta är då inte bara viktigt de första två åren?
Nej,
utan det är
man
långt
ska säga, jag såg en studie nu, för jag tittar på det, på just järnet. Och då, förr i tiden, järn berikar man mjöl, eftersom mycket av järnet försvinner när man framställer vetemjöl.
Mm.
Den järnrikaste delen går ju till djuren istället nu, som matsvinn liksom. Men då, innan det, så hade en tredjedel av alla unga tjejer järnbrist, och efter att man tog bort järnberikning av mjöl så har hälften av alla unga tjejer järnbrist. Och det är ju någonting som man blir jättetrött av, och så järn är ju viktigt, viktigt för kroppen. Så om man har en tjej som liksom kommer in i puberteten, då är det ännu viktigare att tänka på järnet. Då behöver ju en ung tjej behöver ju, och nu kommer jag inte ihåg exakt, men typ 15 milligram järn per dygn, och du behöver 9 som vuxen man. Och då är det liksom unga tjejer som är veganer idag och äldre herrar som moffar i sig kött. Det borde ju vara tvärtom.
Ja, precis.
Ja, jag säger, man måste inte moffa i sig kött, men alltså, det, jag skulle säga att vi har inte riktigt bra koll på järnet.
Nej. Mm.
Men framförallt när de är små, då är ju hjärnans utveckling, det är jätteviktigt att de får i sig järn för det, så man får inte missa järnet liksom. Det är viktigt med andra mineraler också, zink och magnesium och så.
Linda undrar också, så här skriver hon: min sambo ger vår son som är 1,5 år russin när han vill ge honom något gott istället för godis. Men russin innehåller väl väldigt mycket fruktsocker. Är det ett bra alternativ till godis?
Ja, och nu är det dumt att det heter fruktsocker, tycker jag. För det finns alla olika former av socker i russin. Det finns inte bara fruktsocker. Utan det finns, fruktsocker är ju fruktos, men det finns också glukos och sackaros och så i russin. Men jag skulle säga så här, mina barn knarkar också russin, tänkte jag säga. Och i russin finns det ju fibrer och lite antioxidanter och annat som är bra för kroppen, som inte finns i rent godis. I rent godis finns det bara socker, men i russin finns det ändå saker som är nyttiga för kroppen. Så jag skulle säga att russin är bättre än godis och läsk och sötsaker.
Ja.
Ja. Sen är det väl inte bra att äta liksom massa russin hela tiden, men alltså, jag vet inte, russinen i mitt skafferi försvinner med svindlande fart, och jag tänker att det faktiskt är bättre, de äter väldigt lite sötsaker, mina barn, och då är det en sån sak som jag låter dem äta.
Ja, här kommer en fråga som visserligen berör en hel del det vi har pratat om i detta avsnitt, men vi kör den. Den kommer från Karin. Mm. Jag hade tyvärr inte så mycket kunskap kring mat och barn när mina barn skulle introduceras till matvärlden. Som tur är har jag bättre koll nu, och mycket tack vare er podd. Hurra, vad roligt. Där blev jag glad. Mm. Så nu till frågan. Vad är era bästa tips, råd och knep för att bredda barnens matpreferenser när man missat det första tåget? Mina barn är nu 5 och 3. De äter helt okej varierat, men en bra bit ifrån vad jag skulle önska. Vår taktik är väl i stort sett att fortsätta erbjuda och laga sån mat som vi vill att de lär sig äta, även fast det verkar ta lång tid för dem att vänja sig. Till exempel linfärssåsen som 3-åringen vägat smaka kan du äta 5-6 tuggor av.
Ja, men det där är väl bra och, steg. Det är så man ska jobba.
Så skriver hon lite mer här. Men så vad är ditt bästa tips, råd till oss som vill göra förändringar när barnen är i dessa åldrar? Ska man fortsätta vara ihärdig? Eller hur kan jag på flera sätt skapa den här förvandlingen?
Jag tänker att man ska fortsätta vara ihärdig som de är. Och försöka liksom få barnet att smaka på ett lustfyllt sätt. Då, inte på ett sätt som är tvingande. Och som de nu, då började med att de inte ville smaka, sen när de har smakat lite så kanske det blir fler och fler tuggar, och ju fler gånger man smakar desto oftare kommer man liksom, desto mer kommer man äta ofta. Och sen ibland är det så att de inte vill äta, och då det går liksom inte att tvinga i ett barn mat. Det är ju, det leder bara till att de inte tycker om maten. Och sen var lite cool, som jag kan känna att jag inte alltid var så här, att om de har ätit något jättemycket och sen plötsligt så säger de, jag vill inte ha det där idag. Att inte vara för mycket, men du åt ju det förut och bla 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 så här, utan bara vara lite cool och bara nahe. Som att du inte bryr dig, för de är ju ganska mycket inne i en liksom i trots ålder också. Mm. Och ju mer man bryr sig, desto mer trots kommer det ju liksom resultera i. Beroende på vad man har för barn också, givetvis. Sen ibland är det ju också bra, till exempel då, om någon kommer hem och bara, det här vill inte jag ha. Då är det ju kanske bra att bara sätta dem och börja prata om något annat som är trevligt. Typ, titta på... I helgen ska vi åka till farmor och då kommer vi träffa kusinerna, vad roligt sådär. Och sen så kanske man bara börjar mata dem lite och börja prata om... Det här funkade med min son. Då var han distraherad på annat håll, då bara öppnade han munnen åt. Ofta var de ju liksom också... När vi började äta så var de väldigt hungriga från dagis. Det var ju... Då kunde de ju vara... Eller de kom hem från dagis, var trötta och jättehungriga. Och då var det ju som att allt bara var blockerat. Allt var ju bara nej egentligen. Ja... Men nu kommer jag lite bort från frågan, känner jag. Men det är ändå...
Men det är inte bra. Kört, kan man säga.
Nej, det är inte kört. Och man får fortsätta att jobba och erbjuda på ett lustfyllt sätt. Och försöka få dem att smaka. Mm. Det är den enda väg man kan vandra.
Känner du igen det här själv?
Ja, ja.
Eftersom du har
matsager, lax, liksom. Ja, men jag tänkte berättade om att, tidigare.
Ja. Ja, för du gjorde ju inte den här resan som du rekommenderar oss. Det gjorde inte, du hade inte den kunskapen själv då. Om jag
det är faktiskt en av få saker jag känner att jag borde ha gjort under mitt föräldraskap. Det och sen så läsa lite fler böcker om hjärnans utveckling hade jag önskat också.
Just det. Men då säger jag till dig, Karin, tänk vad härligt att Ann sitter här och hade inte heller koll, men det blev ju väldigt bra.
Ja, nu äter de, men det kan ju dröja många år liksom innan det lossnar, men ja.
Sen kommer en bonusfråga som egentligen inte är riktad bara till barn, men jag tycker att den är så intressant, så jag måste ta med den ändå. Då står det här, lyssnade igår på avsnittet med Ann Fernholm och fick en fundering kring din faktaruta om att, alltså min Sebastians då, om att köpa kalciumberikade produkter om man inte har vanlig mjölk hemma, för till exempel. Vi använder hemma hos oss väldigt lite mejeriprodukter förutom naturell yoghurt till barnen. Jag har därför alltid köpt exempelvis kalciumberikad havredryck att ha i smoothies och liknande. Men för ett tag sedan fick jag höra av en mycket påläst man att jag ska sluta med det. Han menade på att eftersom det inte är naturligt kalcium utan berikat så känner kroppen inte igen det. Och istället för att ta upp det börjar kroppen jobba med att stöta bort det. Tar alltså... mer energi av kroppen att försöka jobba bort det än vad det gör nytta. Har du mer fakta kring detta? Är det verkligen bra att välja berikade alternativ? Vore så tacksam för svar.
Det här du? Måste ta bort kalcium. Det vet jag inte riktigt vad de menar med. Men man kan ju säga till exempel järn. Så finns det ju olika former av järn som kroppen har svårare att ta upp och lättare att ta upp. Mm. Och samma sak är det ju med magnesium till exempel. Om du äter ett magnesiumtillskott som är magnesium... hydroxid heter det, va? Då har kroppen svårare att ta upp det än de äter. Och nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror det är magnesium. Så jag tror att det finns vissa former av magnesium då som kroppen lättare tar upp som tillskott. Så det kan man ju säga att det kan ju vara olika i vilken form en mineral kommer. Men man kan också säga att det finns jättemånga ställen i världen där man inte äter mjölkprodukter naturligt. Mm. Till exempel i Kina. Och det är ju inte så att deras befolkning lider en stor kalciumbrist för det. Utan det finns ju annan mat som är rik på kalcium.
Just det.
Jag skulle säga att... herregud, vi som människor, vi åt ju liksom inte mjölkprodukter under vår utveckling. Det är klart vi kan få i oss kalcium från andra källor.
Just det.
Ja, då gäller det att läsa på. Nu kommer inte jag ihåg. Men det finns ju något som heter livsmedelsdatabasen. Där man till exempel kan gå in och söka på vad mat innehåller för olika näring och titta.
Man behöver inte vara orolig för att mjölk eller såna här andra produkter som ska likna det är den enda källan helt enkelt. Man behöver inte fastna i det.
Nej, liksom. Men man får ju se till att det finns andra kalciumrika mat som barnet då också tycker är gott och äter.
Just det.
Så.
Ja. Och som vuxen också, tänker jag.
Ja, som vuxen också, ja.
Du, Ann, tusen tack.
Tack så jättemycket. Alltså, vad kul att vara med.
Ja, det är en sån glädje varje gång. vi säger så.
Vi säger så.
Ja. Tack. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden, vanligtvis med Lina Närtby och Mia Klase. Men idag var det ju mest med Ann Fernholm och med mig, Sebastian Ring, som även står för redigering och musik. Och såklart med min dotter Eira Ring också.
Ann Fernholm kan man hitta på annfernholm.se, men även som gästskribent på foodpharmacy.se. Och det är precis där, på foodpharmacy.se, som du hittar mer av oss ifall du vill ha det. Och vi finns även på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack och hej!
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.